Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 och 105,7 MHz. När programmet sänds i radion kan du samtidigt lyssna via internet på adressen www.radioovik.se. Vår poddradio på samma adress fungerar tyvärr inte just nu, men vi jobbar på en snar lösning. Radio Nolaskogs.
God morgon och välkommen till Radio Nolaskogs idag, tisdag den 10 april. Vår månad ska det ju vara, och det längtar vi ju alla efter. Kanske extra mycket detta år med tanke på den vinter vi har haft. Det finns väl få saker som det har pratats så mycket om som snön, kylan, blåsten och så snön och snön och snön. Jag som är programvärd idag är Maria Meidel. Klockan 9.45, kvart i 10, kommer dagens novell som är Stark höst av Helmer Grundström med Dan Norlin som uppläsare. Egentligen är det ju lite lustigt. Många av oss som har valt att bo i norra delen av landet säger ju att vi gör det för att kunna få uppleva riktig vinter. Att slippa slask, gråväder, surblåst och regn. Att ha snö och att kunna njuta av det vackra, vita, vintriga med skid- och skridskoåkning. Och i år har vi fått det med råge. Visst är det jobbigt med snöskottningen och oron för taken, för att inte kunna ta sig till jobbet, för att inte tåget ska gå. Och ja, just det. Där har vi ju ytterligare ett samtalsämne som minsann inte saknats denna vinter. Men vi ska inte fastna i detta. Jag tycker nog ändå att det har varit alldeles fantastiskt med årets vinter. Och påskhelgen, som den blev, med gnistrande snökristaller, sakta värmande vårvintersol och så norrsken som vi ju också har fått se så mycket av. Dagens namn är Ingvar och Ingvor. Av dessa är väl Ingvar det vanligaste. Drygt 40 000 personer i Sverige heter Ingvar, men bara drygt 2 000 heter Ingvor. Båda namnen är gamla fornordiska namn med betydelsen Ings, krigare eller vårdare. Och Ing var namnet på en av de gamla gudarna i den germanska och fornnordiska mytologin. Temadagar har vi några i april. Den 7 april var det världshälsodagen. Den 23 april är det världsbokdagen. Och idag, den 10, är det internationella syskondagen. Så skicka en hälsning till dina bröder och systrar av olika slag. Jag var inne på det här med vinter och snö och har ju sagt att jag tycker det är härligt med det. Men nu är det ju trots allt sommartid och tidningsreportage, Facebook-sidor och tv-tablåer börjar allt mer ge plats för trädgårdsdags, odla med P1 och flertalet trädgårdsmässor tränger sig på med nya spännande odlingstrender, trädgårdsinredning, fröer och perenner. Och då drabbas även jag. Det där med att peta ner något i jorden, gå och vänta med spänning och sen få se hur späda gröna skott sticker upp och söker ljus och näring. Det är något visst med det, eller hur? Dagens program ska handla om trädgård och odlande med hembesök, prat om växter och kanske lite tips. Och vet ni vad? Om 87 dagar är det midsommarafton. Så nu beger vi oss ut i det gröna tillsammans med Real Group.
Ut i vår hage där växa blåbär, kom hjärtans fröjd. Vill du mig något så träffas vi där. Kom lior och gläck och rosor, salivejre, när ljuva kryssmynta, kom hjärtans fröjd. Fagra små blommor är bjuda till dans, kom hjärtans fröjd. krans. Kom liljor och glädje, rosor som säger, var ljuva kryssmynta. Kom hjärtans fröjd. Ut i vår hage finns blommor och bär. Kom hjärtans fröjd. Men utav alla du kärast mig är, kom liljor och glädje, var rosor som sejde, var ljuva kryssmynta. Kom hjärtans fröjd.
Har jag tagit mig ut till Strömsön till Karin och Lars-Åke Bergström för att hälsa på ute hos Bergströms trädgård. Och den här tiden på året och särskilt den här vintern så är det ju ganska mycket snö, men jag vet ju hur ni har det. Jag har sett bilder och jag är så fascinerad och imponerad. Det är så vackert. Och det är klart man börjar fundera lite grann hur det kommer sig att man får till ett sånt här ställe. Karin berättade nu när jag kom att det här var ett
sommarställe
som ni köpte eller
tog över efter mina föräldrar.
Mm.
Det byggdes för 50 år sedan ungefär och mamma hade en väldigt fin trädgård, traditionella tagetes- och asterträdgården som jag aldrig riktigt förstod mig på. Och när vi flyttade hit då hade vi ju lämnat en trädgård i Kroksta och den var också efter mammas mönster. Det är så, man tar efter mor. Men när vi kom hit så tog Lars-Åke över när jag började så smått i pallkragar och bland stenar och lera medan vi grävde ut under huset. Och på den vägen är det. Lars-Åke la sig i och sen var det bra.
Ja, man kan väl säga det att när jag hade gått i pension före det så var mitt intresse mer att titta på växter och njuta av hur det såg ut. Men sen när jag gick i pension och blev färdig med husbygget och det och sen började jag titta på tomten och hur den var utformad, då kom det här intresset med att börja se hur man kan göra med olika blommor och blomsterarrangemang, träd och buskar i trädgården. Så det kom ganska sent.
Ja, just det. Men när ni kom hit då sa Karin att då var det liksom lite mer traditionellt.
Traditionella spikraka slänter i terrasser och sluttningar med ogräs som mamma hade fullt så att hålla undan.
Precis. Men ni såg då att det fanns någonting gömt i de där slänterna?
Det var nog mest gömt i oss själva. Mm. Slänterna liknade ingenting. Det var ju bara sten och lera av alltihop. Och ingen människa skulle ha kommit på idén att börja så i den leran och bland de stenarna. Men vi löste problemet med att lägga alla odlingar på mark. Så tidningspappersodling var vårt första knep så att säga. Och på den vägen är det fortfarande. Vi gräver aldrig här utan vi lägger ovanpå.
Nej, och så kan man väl säga så här att det som hände var ju att vi behövde flytta en massa material av utgrävningar och sådär. Och det materialet det la vi då och fyllde ut de många slänterna till en slänt istället.
Just det.
Och sen formade vi då hela tomten på ett helt annat sätt. Vi gjorde mjuka linjer istället för raka slänter.
Precis. Hade ni en idé då när ni började att gräva?
Kan du säga så? Jag har alltid haft en idé men den har aldrig varit min egen. Och därför så lämnade jag det helt med glatt hjärta över till Lars-Åke som hade blicken och känslan för hur det skulle se ut.
Och det får han hålla på med fortfarande.
Ja. Ja, man kan väl säga så här att det var lite grann utav drömmar då som skedde när man satt på översta delen utav tomten och tittade ner. Och så såg man då att gräsmattorna var ganska torra och såg inte speciellt trevliga ut. Och marken var väldigt hård. Och då föll det sig ganska naturligt att börja med att bygga upp marken med sten då, och fylla jord emellan så att man skulle få mera liv.
Mm.
Och då kom också idén om att man skulle, att vi döpte då de olika ställena till ön och till lilla ön, stora ön,
ja,
fisken och så vidare. Och då fick vi ett annat liv i hela trädgården när vi började skapa de här små öarna kan man säga.
Ja, just det. Det man pratar ofta om det här, nu har jag försökt att läsa lite trädgårdstidningar och sånt där och ska börja fundera på min egen trädgård. Och då pratar man om det här att man ska ha rum i trädgården, men ni har byggt öar istället.
Ja, rummerna finns i och med att det är en sluttningstomt kan man ju säga. Och den börjar med en skogsdel och avslutas med vatten.
Ja.
Och däremellan då blir det massor av olika rum. Fast vi har varit lite roligare och döpt dem till andra saker än rum.
Mm. Men vi har satsat lite mer på äventyret på det viset att vi har slingrande gångar. Och följer man dem så hamnar man in i ett nytt rum eller ett nytt område.
Mm.
Första gången vi upptäckte det var när barnbarnen var här och följde en sån där slingrande gång som då egentligen inte var tänkt utan det var en slump. Och så, åh farmor, här är det som en tropisk regnskog. Då hade de hittat sånt där mikroklimat där det var väldigt varmt och fuktigt. Och då började vi tänka i de banorna.
Ja, just det.
Inspirationen har kommit från olika håll.
Mm.
Mm. För det var också en sån där fråga som jag hade. Vilket, hur får man inspiration? Var hittar ni idéerna?
Mycket YouTube-klipp av alla dess slag.
Precis.
Så att den matar vi oss och får idéer.
Men vi har inte tänkt på det så mycket hur det egentligen har påverkat oss förrän när man kan vara här och sa, men här ser det ut som en engelsk trädgård.
Mm.
Och det är ju då lite grann cottage garden som vi har med mycket färger och stora blommor och stora sjok av växter så att säga.
Ja,
stora grupper.
Precis.
Vi har inte fastnat för den här samlarträdgården där man har märkvärdiga och rara växter som är intressanta att titta på. Jag har ett eget litet hörn men det visar jag aldrig för det är inte så säkert det lyckas så bra där. Men just den här inspirationen, ja, sen kan inspirationen komma bara plötsligt när Lars-Åke då har baxat ut 7-8 stenar som är en kubikmeter stor vardera. De kommer inte längre. Ja, men då gör vi ett stenparti här. Så vi har två stora stenpartier på gården. En är då täckt med alpiner av olika slag.
Ja.
Och den andra, den har
haft ett japanskt tema. Så att det är lite grann utav det vi. Allting föds eftersom.
Ja.
Det finns inga skisser eller sådana planeringar.
Okej, för det var det jag tänkte. Att ni kanske har ritat upp en ganska noggrann plan. Och
nej.
Så, men det är ingenting sånt.
Nej,
det får ge sig.
Man kan säga så här att sitta där ute på balkongen och titta ner över området och kanske ta sig ett glas vin och njuta av tillvaron. Det föder ju idéer då att man ser, åh, nu ska vi börja plantera träd på olika ställen. Så man kan väl säga att allting kommer sig helt apropå. Inga sådana här långsiktiga eller hela strukturella uppbyggnader utan det föds när det känns att nu kommer det en idé och så förverkligar vi den.
Ja. Vi har färgtema också lite grann i trädgården. Vi har något som vi kallar för gula ön. Där det är enbart gula och orangea växter.
Mm.
Även bladväxter.
Mm.
Och sen har vi en som heter röda ön. Där det tyvärr har hamnat en gul blomma nu. Men annars så är det mest röda växter i den. Och sen har vi då den kallfärgade båten. Alltså där vi har rosa och lila växter.
Mm.
Och det där tre matchar varandra riktigt bra. Mm. För då finns det övergångsväxter. Man går över från den ena rabatten till den andra. Och då kan man följa en färgtoning. Och det där är tänkt.
Det låter verkligen som att där måste man tänka till så att du får det bra, så att det inte...
Vi kan säga det, ja.
Ja, men det är ju en del i det vi har haft det här med färg och form.
Ja.
Så att, och den får man ju jobba på, för ibland så stämmer det inte riktigt och de växer inte som de ska. Då får vi byta ut dem mot någonting annat.
Precis. Jag sa just till Karin här nere att när jag började, när vi hade fått vårt hus, då var jag dörädd för att gräva ner någonting överhuvudtaget. För jag tänkte, jag kan inte det här, det kommer inte att växa. Men Karin sa det också, det var en bekant till mig som sa, men det spelar väl inte så stor roll, det är väl bara att prova.
Det ska vara roligt, man ska inte vara så rädd för att någon växt dör bort eller sådär, fryser bort och så vidare som det händer.
Mm. Det får man kanske räkna med i det här klimatet. Men det jag tänker på lite grann också när jag ser, det ser inte ut att vara så jättestor yta, men som ni beskriver så finns det massor av saker att upptäcka här. Och det kan jag ju säga redan nu, jag ser verkligen fram emot sommaren när man får komma tillbaka hit och titta. Hur får ni plats med allting?
Ja. Vi har sluttande tomt, vilket ger en större area än man kan tro när man har en sluttning. Men sen har vi ju, rabatterna är ju då som man kan gå runt om. Och då kan man ju se samma rabatt från olika håll, vilket ger tre nya rabatter eller fyra nya rabatter beroende från vilket håll man går och tittar på dem. Och det där är ett knep som Lars-Åke står för. Att sätta en rabatt som man ser den från två håll, ja, då är det bara två håll. Men de här är ju fyrkantiga eller runda.
Ja, just det. Och då får du perspektivet, för du har lite annat bakom.
Ja. Det är en rolig tomt att skapa grejer i, eftersom det är så många olika vädersträck som det går att använda. Vi har ju en norrsida som är helt annorlunda mot för den som vätter ner mot vattnet och värmen. Så att det är väldigt, väldigt stor skillnad på klimaterna på olika ställen. Mm. Och det är fukt och det är väldigt torrt.
Mm.
Och då försöker vi att anpassa.
Precis.
Och trolla med växterna och gärna försöka med växter som inte borde klara sig här uppe.
Nej, det har jag förstått också. Att, du sa, Karin, att det inte har det här som är alldeles märkvärdigt, men ni har en del som är väldigt... jag har fått titta. Ni ska veta det, att jag har fått tjuvtitta lite grann. Och det är ju... det känns nästan lite tropiskt.
Ja, det är ju det vi försöker skapa lite grann utav den känslan, att vi börjar med någonting som vi kallade för medelhavsterrass.
Mm.
Så att vi börjar ju då med citrus och lager och sådär. Och sen har vi då ökat ut det och vi har mängder med kaktusar och succulenter av olika slag. Så att vi experimenterar ganska mycket.
Fantastiskt. Vad har varit svårast?
Det som har varit lättast, kanske jag ska börja med, det är att lösa problemen, att komma överens. Men det har också varit en stor svårighet, därför att jag har en mycket längre erfarenhet av växter och namn på växter, hur de ser ut när de blommar, hur de växer, än vad Lars-Åke har. Så att det har varit lite problem, kommunikationsproblem, att säga, men du, ska vi sätta en riddarsporre där borta, en blå? Det är inte så säkert att han för några år sedan visste vad en riddarsporre var. Och nej, det där har man nu, tack vare en djupa studier, kommit i fatt med. Så nu är det mycket enklare än det var för några år sedan.
Ja, så nu sköter jag ju katalogiseringen och registrering utav alla växterna som vi har, va? Så, och det har då hjälpt till väldigt mycket att lära sig betydligt mer om växterna än vad jag gjorde i början. Det var Karin som fick säga vilken växt som passar där och där och där, så att säga. Men jag sa då kanske många gånger, nej, den passar inte, för den har lite fel form eller lite fel färg.
Ja, just det.
Så att det var inte alltid som det ändå stämde, fast hennes kunskaper var betydligt större.
Aha. Men du hade den där andra blicken på något sätt som du ville få till på något vis.
Ja, jag såg på färg och form betydligt mer. Men, så jag har lärt mig mer utav växter och växternas namn och så vidare. Och var de passar någonstans. Och Karin har satt sig mer in i harmonin emellan dem. Så att där har vi kryp ihop med varandra. Det är väldigt bra.
Precis. Men du säger, du katalogiserar allting så att ni har ett register eller en tydlig bild av exakt vad ni har och vilka växter.
Och vars vi har dem och så vidare. Vi har ungefär 35-40 olika växtplatser. Och vi har katalogiserat idag över 1000 olika växter. Och vi har långt kvar ändå att komma runt alla. Så det, men det hjälper väldigt mycket att
det kan jag verkligen förstå. Och
sen,
absolut.
Sen är det roligt därför att det kommer sen i förlängningen att få vara med i de presentationer som vi kommer ha då och visningar. Vi har ju då de här öppen trädgård, 1000 trädgårdar och STAs trädgårdsvisningar och besök av busslaster ifrån olika håll i Norrland då.
Ja.
Och då är det roligt att man liksom kan komma lite längre med vad som finns i trädgården.
Absolut, och det måste ju betyda mycket för gästerna, de som kommer hit och tittar också, att ni kan svara på vad som finns och hur ni har vad det växer och så.
De flesta som kommer hit, som kommer från trädgårdsföreningar och trädgårdssällskap, de kan de växter som finns i vår trädgård. Vi har inga egentligen originella eller ovanliga växter, utan vad vår trädgård bygger på, det är ju då kompositionen. Att vi gör varje rabatt är som en sån här floristarrangemang med sammanhållande växter, och det sticker ut lite hit och dit och höjd och bredd. Eller som britterna säger, structure and texture.
Precis.
Det är det som är det viktiga.
Ja, och sen ser vi kanske det här trädgårdsvisningar som att försöka få fram en känsla av att man kan sätta sig. Man behöver inte gå runt i trädgården och söka den och den växten, utan man njuter i trädgården istället. Så att på sommaren då har vi väl ett stort antal sittplatser då, som man kan ha fika med sig och sitta om man vill. Man kan sitta och prata med varandra mitt inne då på olika ställen. Och så då ser vi det som en njutningens trädgård lite mer än just det här med att försöka hitta den och den växten.
Ja, precis.
Utan man ser havet. Man ser växterna, man ser och ofta är det fint väder när vi har haft trädgårdsvisningar, vilket gör att
ni har lyckats med det också.
Att det är roligt med de här besöken.
Ja. För det är bokat in 2 gånger nu i sommar, i alla fall öppen trädgård och 1000 trädgårdar har jag sett datum på.
Och vi har STAs också senare i hösten. Men. Och sen finns det då trädgårdsföreningar som kommer.
Har ni gjort några rejäla misstag?
Aldrig. Nej, men alltså det förekommer inte. Inte om man ser det här med trädgårdsarbetet som en rolig hobby. Så om någon växt inte kommer att klara sig. Ja. Så misstag har vi inte gjort i trädgården. Men vi har sett att saker och ting försvinner på grund av det här väderleken som kan vara kring jul och nyår. När det regnar och det blir is, då kan ju vissa växter. Men då går ju att ersätta.
Vi har ju också som alla andra rådjur i trädgården. Fastän vi har hund, de bryr sig inte, därför att tulpaner är gott.
Ja.
Men å andra sidan, en trädgård utan djur, och då får man väl ta det onda med det goda, så att säga. Vi har andra onda djur också, om man säger så. ohyra av olika slag som kan drabba oss. Men där får man ju bara vara petig.
Mm.
Om man har de här larverna av olika slag så är det bara att plocka bort dem.
Mm.
Och hittar man modern och fadern så är det bara att trycka ihjäl dem. Man får inte vara petig där om man vill ha en trädgård som inte blir uppäten av andra än en själv.
Precis.
Mm. Mm. Men ni har mest blommor och växter. Har ni köksväxter?
Ja,
och sånt? Vi har en tiotal pallkragar med olika typer av köksväxter. Mm. Och det är kål till största delen.
Mm.
Och där har vi ju hjälp med de som äter upp det. Jag börjar med små hål av dem och dem. Och så slutar det med att någon gång i december äter rådjuren upp då svartkålen. Men det är roligt att ha och roligt att titta på. Om vi då äter upp alltihop så gott.
Mm.
Lite potatis, morötter när barnbarnen kommer.
Mm.
Och mitt i bland alla blomsterrabatter så har vi haft en rabatt vi har kallat ätbart. Och där har det vuxit fänkål ena året och vad var det i år?
Jordärtskockor
och, jordärtskockor och majs har vi haft där. Och där, där är en rabatt som är väldigt intressant. Ett år var det potatis i den där också. Barn kommer och säger, vad är det där? Ja, det är majs. Växer det?
Ja,
och vad är det där då? Ja, det är potatis. Va? Är den i jorden? Det är pedagogiskt väldigt värdefullt att ha den här typen av rabatter. Därför att många barn vet inte varifrån maten kommer.
Precis. Jag kommer osäkert in på min syster är förskollärare och berättade. De hade satt potatis i hinkar på förskolan. Och hade lagt ner en potatis i varje hink. Och barnen fick hjälpa till väldigt noga. Och så säger min syster att sen på hösten när ni kommer tillbaka efter sommarlovet så... Då ska vi dra upp de här och då ska vi koka potatis och äta det till lunch. Och då var det en pojke som hade börjat skratta helt tokigt. Men du är ju tokig, fröken. Mm. Nå, då. Men en potatis räcker väl inte till oss allihopa? Och att få honom och liksom den blicken och så när man sen drar upp det här potatisen och ser att det var flera potatisar. Och får förståelse för vad som händer. Men också, hans reaktion var verkligen ungefär som att nu är du jätte. Knäpp. Finns det några växter som ni aldrig skulle kunna tänka er att ha i era trädgård?
Nej.
Jo, lupiner.
Ja, kanske. Ja, det är sant. Det är sant. Men växtlag av olika, det finns ingen begränsning, men just lupiner.
Ja, lupiner, parkslide och de här andra invasiva jättebalsaminen, de går vi förbi varje dag och är dörrädd med att de ska följa med oss hem.
Mm.
Så att det är väl någonting som vi försöker hålla utanför staketet så att säga.
Mm.
Kirskål som håller på att flytta in och det är ju liksom att försöka hålla efter. Mm. Men det går ju inte att ta död på dem med mindre att man börjar använda gift. Och det har vi bestämt oss för att det gör vi inte.
Nej. Vilken är favoritväxten?
För mig växlar det från år till år. Men det är två växter som jag liksom... tycker är fina och det är riddarsporre och iris av olika slag.
Mm.
De fascineras jag av och det är väl den här, dels färgerna, de går ju i blått fast jag egentligen inte tycker om blått men det är något konstigt där. Och det andra är att den här storslagna blomman eller den storslagna samlingen blommor imponerar på mig.
Mm. Precis.
Jag faller inte för de här pyttesmå blommorna som man knappt ser med några undantag. Men, utan det ska vara stort och mäktigt, då tycker jag om det.
Ja, och ni har en våtmark här nere,
våtområde,
där du sa att där har ni iris bland annat.
Bland annat,
ja. Precis. Lars-Åke.
Ja, det är ju egentligen väldigt svårt. En favorit, det är ju de olika typerna utav agave. Och sen nu så är det ju också tillantier som har blivit en favorit att titta på.
Mm. Kan du berätta lite mer vad tillantia är? Det kan hända att inte alla vet det.
Ja, tillantia det är en luftväxt. Det är alltså en växt som inte ska vara i jord utan ska leva på andra växter och leva på den fukt som kommer. Det kan man väl kortfattat säga att det är en tillantia.
Mm. Om någon har sett älghornsbräken så tillhör de den här luftväxtgruppen som inte växer i jord utan växer som
epifyt uppe i träkronor, i trädgrenar och så vidare i tropiska miljöer.
Mm.
Nej, och de är roliga genom att de har så många olika former och att de grafiskt passar bra på olika, vad ska vi säga, korkträd eller man applicerar dem på olika ställen. I vårt fall har vi ju då varit ute i skogen här och hittat en del av en torkad stubbe som var uppriven. Och där har vi då placerat 20-tal nästan till anser då. Så de är fascinerande på det viset. Men sen då agave, det föddes ju kanske på de resor jag gjorde då i Mexiko och Guatemala och så vidare. Och fick se på dem i verkligheten. Och se då att det fanns mer än bara en sort, utan att det var många sorter. Och de är lätta att sköta och få och överleva, och de blir ganska stora.
När man ser dem så är det ju, då tänker man ju verkligen så här, ja, ökenträdgårdar eller så här mexikanska, sydamerikanska, sydeuropeiska kanske.
Ja. Vi har ju då en rabatt som vi kallar för en torr rabatt då, eller nu kan vi väl kalla den för en fransk rabatt nästan. Det är lavendel och sen är det yuccapalmer och det är andra sorters palmer. Det är succulenter av olika slag som tas ut då på våren. Där kommer det vara mycket krukor.
Ja just det, då ställer du ut dem i krukorna.
De ställer ut i krukorna. Jag stoppar ner dem en bit i marken så att de försvinner lite grann utav krukorna.
Ja just det. Precis.
Och då håller de sig lagomt. Klarar sig alldeles utmärkt utan nå allt för mycket vatten.
Precis.
Och så kämpar vi med lavendel då. En del överlever och andra överlever inte. Men då sätter vi nya.
För när det har varit så här mycket snö så är det en bättre vinter. Och det har väl att göra med att du har växterna får skydd ifrån snön.
De får skydd. Det är nollgradigt under snön i princip. Men det är klart det är kärle i jorden också. Mm. Men när det inte är snö, då, om det blir då 10 grader kallt, då blir det 10 grader kallt även på växterna.
Precis. Ja, och så har det ju varit så att det har ju regnat då under januari nu ett par år i rad. Och det regnet, det lägger ju sig som ett ispansar överallt.
Precis.
Och det är värre det är. Så då börjar vi nästan få ett sånt där otäckt klimat som de har söderut där.
Som vi inte vill ha.
Ja, men det, mycket av deras växter kan, det har vi ju hört när det har varit besökare här, att det finns då växter som inte de klarar av att ha på grund av frostfrysning.
Ja, precis.
Och de blir jätteförvånade att gå i den här trädgården och säger, men hur kan ni ha de här växterna?
Vi har en annan fördel som gör att växterna blir stora om man kommer fram till. En av de största växter vi har i trädgården, det är nordisk stormhatt, och den är alltså 2,5 meter hög. Och det beror på de ljusa nätterna att växterna här uppe blir väldigt stora tack vare de ljusa nätterna, och måste bli stora för att så att säga hinna föröka sig och leva vidare. Vi har en rökvanne nere i trädgården, och de blir ju också en par meter höga. Det är de som ser ut som de där som man inte ska ha.
Nej, just det.
Men den här är från fjällen och fjällkvannen.
Ja, just det.
Och det är storleken där som blir av de ljusa nätterna.
Har ni några nya projekt på gång?
Ja, vi funderar ju på att nere i det här utrymmet som blir tomt när vi har burit ut alla våra krukor, skulle vi bygga upp någon form av utställning då av Lars-Åkes tillanser i första hand. För de trivs inte gärna ute. Och vi har också en stor samling pelargoner som jag har dragit på mig och som jag gärna visar upp. Och där ska vi då försöka bygga upp något snyggt nere i källaren. Och kanske till och med ha möjlighet att titta på bilder, ett bildspel om vår trädgård året runt. Och är det dåligt väder så är det ju väldigt praktiskt. Folk kanske kan gå in och sätta sig och titta på det här. Vi får se hur vi gör, men det är ett av de projekterna som vi har på gång nu. Jag har också under fascinationen för köttätande växter. Man kan säga insektsätande också, eftersom det inte är så mycket kött på en insekt. Men det är också en spännande del i den här så kallade utställningen som vi går och grunnar och funderar på.
1 juli, det är första dagen jag har trädgårdsvisning, och då var det 1000 trädgårdar.
Ja, då var det 1000 trädgårdar.
1000 trädgårdar. Och då är det man välkommen att komma. Det är öppet för alla
som vill.
Mm.
Från 10 till 17 tror jag det var. Hela långa dagen.
Precis. Och sen är det öppen trädgård, men det var lite längre fram.
15
juli. Precis.
Och sen i 1 september, en söndag, så är det också öppet för allmänheten då STA vill att man öppnar upp sin höstträdgård. STA står för Sällskapet Trädgårdsamatörerna och är en förening för trädgårdsälskare.
Vad skulle man tänka på om man skulle börja vilja göra någonting av sin egen trädgård? Var ska man börja? Har ni några bra tips, någon bra idé?
Ja, det man inte ska börja med är att försöka gräva och få bort ogräset som blir där man har grävt. Det vill jag rekommendera att man undviker. Pallkragar är en jättebra början, för de kan man sedan flytta om man vill, för de ligger på marken. Och att man kanske börjar med sånt som är enkelt. Vill man ha blommor så är sommarblommor det bästa, för de blommar hela sommaren. Om man sår frön själv eller köper plantor, det går på ett ut, men sår frön är jätteroligt.
Ja, det är ju det.
Ja. Och sen att man då, som jag sa i början, att vill man göra rabatter så är det faktiskt enklare att lägga ut tidningspapper på gräset och sen lägga grov kompost på det, alltså pinnar och skräp, och sen finare kompost och sen jord. Vi har köpt mycket jord i jordsäckar. Men vi har också haft tillgång till stallgödsel ända till hästarna flyttade i höstas. Så att det är också det som har gjort att det har vuxit så bra här ute. Börja inte med för stora områden.
Och jag tror inte att man kan göra allt på en sommar. Utan börja där det kanske är sol och halvskugga, så att det blir ganska lätt att plantera någonting.
Sen är det så att det som vi hör oftast är, men herregud vilket jobb. Har man den inställningen att trädgården är jobbig, då tror jag inte man ska börja överhuvudtaget. Tycker man om att plocka ogräs, då gör man det. Men tycker man inte om att plocka ogräs, då ser man ju till att de växter man tycker om växer så tätt att det inte blir något ogräs. Och sen måste ju trädgårdsarbete vara roligt, inte jobbigt. Det får inte vara ett måste, utan det ska vara en lust.
Och sen är det inte heller så dumt att gå med i någon trädgårdsförening. Därför att då får man lära sig en hel del om växterna, och man kanske får tips att de här växterna skulle du kunna använda, och de här är lite svårare, så att det kan du vänta med. Men framförallt så blir det ett utbyte av växter, och många som har en egen trädgård är ganska villiga att dela med sig till de som börjar och startar upp. Det hände för oss. De kom hit, hela trädgårdsföreningen, i stort sett första året vi var med, och tittade på våran trädgård, och vi fick bra kontakt och så vidare. Och det har vi haft stor nytta av.
Ja, jag kan inte säga annat än att jag känner mig verkligen som att jag vill gå ut och gräva. Fast man inte, jag ska inte gå ut och gräva, jag ska gå ut och lägga tidningspapper. Bara en sån här off-spin fråga på det. Har ni lagt upp några kanter runt? För jag tänker, det blir ju som en liten höjd, men det blir en höjd, en hög rabatt då, som
vi har. Man kan säga så här, vi har utnyttjat till att börja med de stenar som har funnits i marken till olika typer av stenpartier. Sen har vi då köpt då stenar, sådana här cementstenar, och byggt upp i olika former med där vi då sen har fyllt på med jord och allt för att växterna ska trivas.
Precis.
Och de stenarna, de är lösa så att säga. Så när marken rör sig så är man att putta till dem. Men vi har två rabatter som är byggda på höjden som inte har stenar. Den ena har vi ju då röd alunrot runt. Jaha. Och den håller ihop kanten. Och den andra har vi ju då hosta.
Ja, just
alltså funker som håller ihop kanten. Och det ser ju väldigt snyggt ut.
Ja,
alltså vi
väljer
att lägga en kantväxt. Man kan också lägga marktäckare runt som håller fast den här jorden.
Precis.
Problemet med marktäckare är att de skiljer ju inte på var de ska vara och var de inte får vara. Utan de drar ut i gräsmattan och de drar in i rabatten.
Mm.
Men då har man ju något kul där att hålla på.
Man får pyssla med det.
Mm. Jättebra.
Fantastiskt roligt. Tusen tack för att jag fick komma hit och få den här pratstunden med er. Jätteroligt.
Ja.
Och jag ser verkligen fram emot sommaren när man får komma hit och titta igen.
Du är så välkommen.
Tack. Och ni som lyssnar, har ni lust att se lite grann redan nu så gå in på Facebook, Bergströms trädgård. Och titta och njut av bilderna.
Tillbaka i studion så återstår det bara för mig att tacka för att ni har lyssnat denna tisdag. Jag hoppas att ni har fått lite tips och idéer eller bara lust att ge er ut på någon av de trädgårdsvisningar som dyker upp under sommaren. Stanna gärna kvar och lyssna på veckans novell, Helmer Grundströms Stark höst, uppläst av Dan Norlin. En fortsatt fin vår och en riktigt fin sommar önskar jag alla lyssnare med Olle Adolfssons fina Ge mig en dag.
Här är Radio Nolaskogs och det är dags för veckans novell. Det blir en novell med titeln Stark höst och den är skriven av Helmer Grundström. Mitt namn är Dan Orlin och du är välkommen att lyssna. Först några ord om Helmer Grundström. Han var född 1904 i Grundsjö som ligger högst upp i Ångermanlands hörn mot Jämtland och Västerbotten. Familjen flyttade tidigt till Svanabyn på andra sidan länsgränsen där man skaffade sig ett dagsverkstorp och där Helmer kom att växa upp. Han blev den första författaren från Västerbotten av rikslitterär betydelse och med hans insats tar det inre av Västerbotten plats i svensk poesi. Efter studier i Vindeln och Brunsvik på 1930-talet kom han till Stockholm som fri författare. Han tillhörde de så kallade Klara Bohemerna, en grupp skribenter med kända namn som Nils Ferlin, Gunnar Ekelöf och Tor Bergner. De försörjde sig knapert på att sälja bidrag till tidningspressen. Helmer Grundström bejakade sitt ursprung i fattigdom och enkla omständigheter och blev det norrländska skogslandets kärva poet och en gränsgestalt mellan tradition och modernism i svensk lyrik. Vi ska nu lyssna till Helmer Grundströms novell Stark höst. Den är senast utgiven i bokförlagets Håströms serie Norrland. Och den novellsamlingen kom ut 2006. Vi inleder med lite höstlig fågelsång. Nu skrek uven igen. Långt bortom de mörka skogsbanden, den sanka myren och de första kullarna höll han till. I det skrovliga, vilda spjutberget hade han sin håla. Manfred, som stod ute på gården, lyssnade. Det föreföll som ropen kom ur jordens innandömen. Det kallade på honom. Inom honom skällde drifter och urinstinkter. Ett ögonblicks slapphet och det skulle bryta ut. Men Manfred slappnade inte. Han var stark och fast som en stålfjäder. Över skogen steg månen. Den var röd som blod. Landskapet fick ett blekt, spöklikt utseende. En svag vindkåre svepte genom vassen i sjöviken. Manfred hörde den prassla. Som i en dröm tyckte han att prasslet påminde om Elna. När hon gick genom ris och snår på väg hem eller från hagen. Elna? Var fanns hon ikväll? Var hon ute med Leonard? Eller hade hon gått hem? Manfred var inte säker. Hon hade gått utan att säga något. Och det var så olikt Elna. Hon brukade alltid säga till när hon gick hem. En häftig oro grep honom. Svartsjukan bubblade upp. Det var inte länge sedan han hade sett henne och Leonard vid logen. Leonard hade gått förbi som av en händelse hade Elna kommit ut. Och från plöjningsfältet hade Manfred sett dem prata med varann. Det var kanske oskyldigt prat. Här ute på landet var det så vanligt. Men det var kanske sant vad han hade fått höra. Att Leonard hade ett gott öga till Elna. Nå, än sen. Elna var fri. Hon hade rätt att själv bestämma över sin frihet. Hon hade plats hos Manfred. Det var allt. Ingen, inte ens hon själv visste hur mycket Manfred höll av henne. Han hade aldrig visat det. Han var rädd att göra sig löjlig. Att mista henne för alltid. Så länge hon hade plats hos honom var hon inte riktigt förlorad. Hon skötte sysslorna, lagade maten, fodrade kreaturen, tvättade kläderna. Strängt taget var det hon som skötte gården. Manfred låg visserligen i, men han hade utesysslorna. Och den dag Elna lämnade honom måste han leja en ny kvinna. Eller gifta sig, som han gjorde här i socknen. Manfred ryckte på axlarna och log bittert. Skulle han gifta sig bara för att komma från utgifter för hushållerska? Åh nej, det behövdes allt starkare skäl till det. Manfred skulle aldrig gifta sig av slapphet. Om han kunde förstå vart hon tagit vägen. Månen stod nu högt över bergen. Han kunde se långt omkring. Det glimmade ännu ljus i flera fönster. Det var inte så sent. Elnas föräldrar var säkert uppe. Egentligen skulle han gå dit. Han erinrade sig att han lånat ett betsel häromdagen. Nu hade han köpt ett nytt. Det gamla hade kasserats och han skulle återlämna det lånade tidigare. Han stod en stund obeslutsam. Så gick han in, tog på sig mössan och skinntröjan och gick över med betslet. Elnas föräldrar bodde på andra kanten av byn. Det var rätt långt dit, omkring en kilometer. Manfred hade börjat frysa och han gick fort. Erik Larsson, Elnas far, satt vid spisen. Han snickrade på ett yxskaft. Maria, modern, sysslade vid skafferiet. Det såg upp när han kom in och hälsade glatt. Manfred var känd som en rättrådig och ordentlig kar. Elna hade det bästa vitsord om honom. Men hon var inte hemma. Oron ökade istället för att lägga sig när Manfred upptäckte det. Jaha, du är ute och går, sa Erik Larsson. Ja, svarade Manfred. Jag tänkte jag skulle gå över med betslet. Jag skulle ha gjort det för länge sedan. Åh ja, så brått var det väl inte. Men nu ska du väl ha en kopp kaffe. Maria var redan på väg till spisen, men Manfred hejdade henne. Nej, nej, inget för mig. Det är sent och jag har så brått. Så sent är det väl inte, tyckte Maria och såg på väggklockan. Hon är bara 9:30. Men är det så att du har brått ska inte jag hindra. Annars tar det inte lång tid att koka. Det förstår jag, men jag ska inte ha något, svarade Manfred. Tack för betselånet och godnatt. Godnatt, svarade föräldrarna. Och hälsa Elna, ropade Maria efter honom. Manfred hettade i ansiktet. Det var Elna han sökt. Hennes föräldrar hade ingen aning om hans egentliga ärende. Det är ofta så. De yttre bagatellerna springer fram för att dölja vad som försiggår på djupet. När Manfred kom hem var Elna fortfarande borta. Och nu blev Manfred orolig på allvar. Klockan var 10. Han satte sig och försökte gissa vart hon gått. Hon kunde ha gått till Anna-Greta. Ja, det var otänkbart. Anna-Greta hade gått över gården då han gick tillbaka. Och hon var ensam. Någon annanstans kunde hon inte vara. Jo, hon kunde vara ute med Leonard. Manfred ville inte tro det. Man kunde inte komma från misstanken. Det var inte alls otroligt. Elna var ung, 19 år, och det var inget märkvärdigt om hon fattat tycke för någon och gått ut med honom. Hon visste ju inget om Manfreds känslor. Och skulle hon veta något var det inte alls säkert att hon stannade hos honom. Hon trivdes, det visste han. Men det var en helt annan sak att stanna för alltid. Att gifta sig. Manfred gick in för att lägga sig, men han kunde inte. Tre gånger drog han av sig skinntröjan. Lika många gånger drog han den på sig. Slutligen kunde han inte bemästra sin oro. Han tog mössan och gick ut. Månen stod nu högt på himlen och gav landskapet ett förandligat sken. Uven skrek inte längre och allt var tyst, utom bladen som föll från träden. Det var som tunga droppar. Manfred kom att tänka på våren och snösmältningen. Då föll det också tunga droppar mot marken. Det var så mycket hos hösten som påminde om våren. Det var bara det att hösten var mycket starkare. Det som folk i allmänhet kallade förgängelse var ingenting annat än förnyelse. Det fanns ingen årstid Manfred älskade så mycket som just hösten. Han stod en stund på baksidan av huset. Så gick han ner till sjön. Hjärtat bultade då han nådde stranden. Elna hade kläder i blöt. Hade hon snavat och ramlat i? Slagit huvudet mot en sten och drunknat? Han blev lugn när han märkte att allt var som det skulle vara. Kläderna låg i bykaret. Båtarna var uppdragna, metspöna låg på sin plats och näten hängde på sina krokar inne i boden. Det tjänade ingenting till att söka, det förstod han. Och var hon ute med Leonard bar han sig åt som en idiot. Men han kunde inte hjälpa det. Inne i bröstet bände det och vred. Det gjorde så obeskrivligt ont och han förstod att där hade Elna på något sätt slagit rot. Vissheten om att hon var ute med Leonard skulle rycka loss henne. Hon skulle kvarlämna ett tomrum där det skulle svida och nagga. Men han fick inte vara svag nu. Han måste vara stark, stark som hösten själv. Och var Elna än var skulle han inte med ett ord låta henne veta hur orolig han varit för henne. Aldrig. Och nu var det bäst att gå in och lägga sig. Tidigt, redan vid sexdraget, skulle han fortsätta höstplöjningen. Men Manfred kunde inte gå in med samma. Han var inte sömnig. Istället gjorde han en lov runt ägorna. Det var i gott skick. Hans far hade varit en duktig jordbrukare. Och Manfred skulle inte bli sämre. Om två dagar var höstplöjningen avslutad. Torvströt var upptaget för två månader sedan. Potatisen och rotfrukterna var inom tak och kornet tröskat. Sommargrödan räckte gott för vintern. Det var bara malningen som återstod, samt alla andra göromål. Arbetet tröt aldrig. Så länge han ville hålla gården i god hävd skulle det aldrig ta slut. Nu återstod stallet och lagorn. Han gick in i porten, stannade ett ögonblick framför seltygen, gick in i stallet och tände den gamla hornbågslyktan. En stark lukt av värme och spillning slog mot honom. Bläsen gnäggade och stjärna slängde med huvudet som tecken på att han var välkommen. Dagslitet framför plogen var glömt. Höet doftade friskt i spiltorna och havren var inte riktigt uppäten. I båda pytsarna fanns vatten kvar. Han klappade dem och pratade en stund. Så släckte han lyktan och gick ut. Han dröjde ett tag i porten, tveksam om han skulle fortsätta in i lagorn. Han var rädd att störa korna. Samtidigt ville han förvissa sig om att allt var som han ville ha det. Därför gick han bort mot lagårdsdörren. Där stannade han förvånad. Haspen var inte på. Nu har Elna slarvat, tänkte han. Då måste jag ju säga henne vid frukosten. Manfred var noga med att det skulle vara ordning i allt. Han sköt upp dörren och klev in. I samma ögonblick förstod han att någon måste vara där. Ett stearinljus fladdrade längst in och något rörde sig i skuggorna. Han gick hastigt dit. Så tvärsadade han. Det var Elna. Hans första impuls var att vända. Det var som han fruktade att upptäcka något han inte ville se. Till hans överraskning kom hon mot honom med glittrande ögon. Sover du inte, sa hon. Nej, svarade han. Han hade inget mer att säga. Ja, nu är allt över, fortsatte hon. Hon vinkade honom till den tomma kalvkätten. Den var inte tom längre. Där låg en liten långbent kalv, halvblind och svag. Och nu kom han ihåg att Solros skulle kalva. Men han hade inte väntat det förrän nästa vecka. Ikväll när jag mjölkade märkte jag hur det var fatt, sa Elna. Och jag tänkte det var bäst att stanna här så hon inte låg ihjäl kalven. Men jag sa inget åt dig. Jag visste du skulle börja tidigt med plöjningen. Kalven bölade svagt. Elna strödde torrt strö under honom i kätten. Med en trasa torkade hon honom ren för andra gången. Manfred stod mycket stilla och såg allt sammans. Leonard existerade inte längre. Spänningen gav vika. Genom styrkan i hans kropp böljade åter lugnet. Och i detta ögonblick förstod han hur svårt det var att släppa Elna. Hon hörde samman med denna gård, med allt. Han gick sakta fram till Solros. Och även Elna gick dit. När han strök kons rygg råkade hans hand röra vid Elnas. Hon ryckte inte bort den. Helt stilla och varm låg den kvar. Hennes klara blå ögon mötte hans. Och i detta flyktiga, underbara ögonblick förstod han att Elna säkert inte hade något mot att stanna hos honom. Ingen sa något. Och Elna böjde sig ner och klappade Solros. Så reste hon sig. Du har väl inte varit uppe hela tiden, frågade hon. Jo, nästan. Jag hade lite småplock att styra med. Och så visste jag ju att du var hos Solros. Visste du? Och jag som trodde jag skulle överraska dig i morgon. Manfred skrattade lågt. Det misslyckades allt. Och nu kan du säkert gå in. Ja, jag tror det. Jag ska bara stanna en stund till om Solros blir orolig. Manfred gick långsamt ut. Månen började krypa ner igen. Dess sken var inte längre så starkt. Men löven föll fortfarande och Manfred tyckte det lät som tunga droppar.